Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu får vi lyssna in Jan Eliasson som är en av Sveriges främsta diplomater genom tiderna och har ett CV som är helt brutalt. Lyssna in det här. Han har varit Olof Palmes rådgivare, Sveriges FN-ambassadör, utrikesminister, vice generalsekreterare i FN. Ja, han har verkligen ett brutalt CV och träffat de absolut tyngsta i världen och suttit i de mest komplicerade förhandlingarna som finns också. Han har räddat extremt många liv och det här avsnittet pratar om just förhandlingar och kraften av ord. Vi går in på utvecklingen i Ukraina. Vad händer om Trump blir president? Vi pratar om Ryssland, Kina, Europa, krisen mellan Iran och Israel, Hamas. Vi pratar också om risken för ett tredje världskrig. Det här är Jan Eliasson.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Slam Gang Spartan with Alexander Palleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Jan Eliasson.
Tack så mycket.
En stor, stor ära att du har tagit dig hit faktiskt för en andra gång. Otroligt glad att du är med.
Det är roligt att vara tillbaka och det var roligt att så många lyssnade på din podd. Vår podd.
Ja. Verkligen. Jag lyssnade på det också, det avsnittet nu, för någon dag sedan, inför liksom det här avsnittet också. Och jag bara, det var så otroligt, otroligt bra, men det var så speciellt. Vi spelade in det 2019, och bara under de här åren, alltså det har hänt så mycket.
Ja, verkligen.
Det har hänt så otroligt mycket.
Oerhört.
På de här åren.
Inte i rätt riktning på många sätt också.
Nej, det fanns ingen pandemi, det fanns ingen... inget Ukraina-Ryssland-krig.
Nej.
Det fanns inget... hela den här grejen med Gaza hade inte skett.
Nej.
Miljöförstörelsen, du har ju varit med och satt upp 2030-agendan. Men det är en fråga jag har sen. Är ungefär nu är 5 år kvar av det du satt upp för ett gäng år sedan.
Ja.
Hur känns det? Är vi nära att klara av eller inte? Men det finns... är det så mycket som har hänt? Och faktiskt, som du säger, det mesta dels... är faktiskt AI har ju kommit nu också som ett stort hot och möjlighet.
Nej, jag märker det för att jag har försökt hela mitt liv att försöka se hoppfullt och optimistiskt på vart vi är på väg. Men det har blivit allt svårare att hålla kvar den där optimismen. Och jag anstränger mig för att hitta hopp som man också måste mobilisera för att orka. Men det är svårare och svårare för att det går åt fel håll i det, både när det gäller krig och konflikt, brist på diplomati och fredliga lösningar. Och naturligtvis klimat- och miljöfrågorna är uppförsbacke också. Och till och med, vill jag säga, på senare år ökande oro för demokratin och demokratins hälsa.
Ja, när vi spelade in det här avsnittet, då var jag i alla fall en Jag har inte den erfarenheten du har, men jag tog ju demokratin totalt för givet då, ja, när vi spelade in 2019. Och nu, jag är ju fortfarande en lekman, men nu tar jag inte för givet.
Nej.
Efter det som har visats senaste tiden.
Ja, både i USA, i en klassisk demokrati och många länder i Europa, och tilltron till demokratins traditioner och mekanismer har minskat kraftigt. Så att vi, varje generation måste erövra demokratin.
Och nu när du släppte ju för ungefär ett år sedan, så släppte du en memoar där du, som heter Ord och handling, ett liv i diplomatins tjänst, där du ser tillbaka på ditt liv från Göteborg till att allt ifrån sitta med Gorbachevs, Saddam Hussein, förhandla Sveriges gränser mot Ryssland, samarbeta med USA, med Kina, med var närmast Olof Palme, och det är FN, det är utrikesminister, det är ganska mycket som ryms i ditt liv. Men hur var det att skriva den här boken?
Blod, svett och tårar. Det var oerhört jobbigt, och jag skrev varenda ord själv, och jag skrev det till och med för hand. Det var det största testet på vårt äktenskap enligt min hustru Kerstin. Hon skrev nämligen ut texten och kunde väl stå ut med första korrekturet. Men när jag ändrade i tredje korrekturet och kom tillbaka till uttryck från det första, då var hennes tålamod på randen till att övergå i hopplöshet. Nej, men det blev klar, och jag är väldigt lättad. Jag är väldigt glad att jag, på grund av att jag hade ett 30-tal dagböcker, kunde gå tillbaka och kolla vad som hade hänt. Och jag måste säga att jag blev själv tagen att det var så mycket elände och så mycket kriser. Jag var också tagen ut att det var så mycket personer jag hade träffat som hade påverkat mig, som jag inte riktigt var medveten. Allt ifrån lärare på Hvitfeldtska läroverket i Göteborg till, som du nämnde, Gorbachev och Gaddafi och Saddam Hussein. Men också underbara personer som betytt väldigt mycket för mig. Kofi Annan, Olof Palme, ja, flera personer i FN som var på barrikaderna. Några av dem har förresten dött i olika uppdrag i världen. En av dem dog i en sabotagehandling i Irak. Sergio Vieira de Mello, som var en blivande generalsekreterare enligt min uppfattning. Och nu ser jag hur 200 av FN-medarbetarna har dött i Gaza till exempel. Så att det är inget gloriöst liv, bara det här diplomatiska livet. Det är inte bara kristallkronor och champagneglas hos presidenter, utan det är att gå över minfält och leva i en värld där terror och våld finns i allt för hög grad.
Om vi skulle gå igenom några olika saker från ditt liv, om du skulle berätta en av de absoluta toppminnena du aldrig kommer att glömma, en riktigt stor sak som har skett, och sen någonting som bland det absolut hemskaste som du själv har sett, som tog ett tag, eller som du aldrig kommer heller liksom glömma bort, för att det bara känns otroligt hemskt. Om vi skulle börja med de två minnena, det absolut bästa och det absolut mest hemska du har varit med om.
Ja, det är svårt att välja på båda fronter, men om jag väljer det som gläder mig mest och som jag känner kanske störst glädje och stolthet över, så är det vad jag gjorde 1993 i Sudan, då det rasade ett inbördeskrig mellan nord och syd, och mycket blodigt sådant. Ja, vi fick en varningssignal. Jag var då ansvarig för FNs humanitära operationer. Och vi fick en varningssignal från en NGO, non-governmental organization, i Sudan, att ett visst område var totalt i svält, levde under svältrisk. Därför att det var krig runt om det här området, och det var landminor som gjorde att man inte kom fram med hjälp. Och då ombads jag att åka till Khartoum, huvudstaden i Sudan, och förhandla ett eldupphör med regeringen och också med SPLA, rebellrörelsen i söder. Men redan första dagen på förhandlingen märkte jag att det gick inte. Regeringen avvisade totalt en förhandling med de här, vad han kallade, de kallade terrorister och rebeller. Och de krävde också att det skulle finnas observatörer, och vi hade bråttom för att rädda den här befolkningsgruppen på 60 000 människor som befann sig i det här området. Och jag visste att jag kunde inte mobilisera observatörer på en vecka eller två. Så att jag sa till mina medarbetare, nu måste ni använda er diplomatiska fantasi. Glöm eldupphör. Vi kommer inte få igenom det. Vi måste hitta ett nytt begrepp som gör att vi kan se på frågan på ett nytt sätt. Och det här visar ordets betydelse. Ord kan rädda liv, som i det här fallet. Vi spånade och kom fram till att vi skulle begära det som så småningom blev ett stort begrepp i FN. Och som används och räddat miljontals liv sedan. Men då var det första gången vi introducerade termen en humanitär korridor. En humanitär korridor. Och det var en helt annan sak att begära en humanitär korridor jämfört med att begära ett eldupphör. Som då gav ett slags erkännande till den andra parten och innebar militärernas godkännande och så vidare. Men nu sa jag, herregud, vi ska ha ett skyddat område, 180 km långt, 60 km brett. Vi räddar alla i det här området. Ni behöver inte skriva ett avtal med varann, utan ni kan göra ett åtagande bara till mig som representant för FN. Och på 5 dagar var det klart. Wow. Både med regeringen och sen med SPLA-grillan. Och efter 5 dagar flög lätta plan från Kenya och helikoptrar in med mat, medicin, allt till detta område som behövde. Och det för mig blev det som gjorde att jag insisterade på titeln till den här boken som du nämnde. Mm. Jag ville kalla boken Ord och handling. För här visar du detta exempel, tycker jag, hur ord blir handling. Och hur ord är handling. Och hur viktigt det är som instrument i diplomatin och politiken.
Hur kom ni på den idén? Och att det skulle införas just där, just då?
Jo, därför att vi bara kom fram till att vi kunde inte klara en förhandling om eldupphör. Jag kunde inte bara återvända till New York med beskedet att nej, det går inte, vi får inget eldupphör. 60 000 människor dör av svält 3 veckor senare. Vi var helt enkelt tvungna, och då måste man ändra tänkandet. Och då bytte vi, istället för att tjata om det här, så bytte vi helt koncept och ord. Och vi la framför dem en plikt att rädda människor i nöd. Och det var mycket lättare politiskt för regeringen i Khartoum att gå med på. De fick till och med lite stjärnor för det här i internationell press. Och de i SPLA var ju superglada. Att då fick de rädda befolkningen där och göra ett avtal med FN. Även om det inte blev ett avtal med Khartoum, regeringen. Mm. Så att nej, det var bara häftigt. Nödvändigheten. Mm, det var det. Och det var det andra frågan, var det värsta. Ja, då får jag jämföra Darfur 2007 med Somalia 1992. Och jag tror fortfarande att det jag såg i Somalia 92 var nog det värsta jag någonsin sett. Värre än Darfur, även om det var ruskigt också. Somalia 92, det var efter ett långt inbördeskrig i landet. Och en svält som var djupgående. Det tog lång tid innan FN kom på plats. Säkerhetsrådet tog tyvärr allt för lång tid på sig att godkänna en FN-operation. Och till och med det humanitära arbetet fördröjdes. Vi kom dit i alla fall, och jag, det var ett av mina första jobb som ansvarig för de humanitära operationerna. Och jag gick till UNICEFs läger i en stad som heter Bardere. Och där såg jag barn som dog framför mina ögon inne på kliniken. Och följande morgon så kunde jag på morgonen på väg in till den här lägret se hur det låg stora säckar och små säckar, bruna säckar utanför lägret. Och de innehöll då vuxna eller döda barn. som vi såg på morgonen. 5 stycken en dag, en natt och 4 nästa.
Oj.
Och jag kommer aldrig glömma det där, för att där mötte jag också ett läkarteam som har influerat hela mitt liv. Det var en irländsk läkare, tror jag det var, som var chef där. Och så var det kenyanska och somaliska sjuksköterskor. De jobbade dygnet runt, tycker jag. Jag kom dit 7 på morgonen, var de där. Och 11 på kvällen var de där. Jag frågade, hur orkar ni? Då sa de det att många blev deprimerade. Och jag hade själv skickat hem 3 medarbetare, för de blev sömnlösa och deprimerade och kunde bara inte fortsätta jobba och se det här. De hade varit ute på vägarna och plockat upp döende människor i dikerna till det här läget. Och då frågade jag, hur orkar ni? Och då sa de, ja, vi orkar därför att vi inte blir deprimerade. Vi har bara bestämt oss för att övergå till en annan känsla. Vilken känsla då? Jo, vi har övertalat oss själva att bli arga. Anger. Vrede. Vrede är en oerhört fin kraft. Den går som en motor i magen på dig. Och det gör att du kan handla. Det finns en lättare väg mellan vrede och handling än förtvivlan och handling. Mm. Och jag tänker ofta på dem när jag ser elände i världen. Och det var ju i början av min FN-tid som det inträffade. Så jag har haft med mig det hela tiden.
Nej, otroligt hemskt. Måste ha varit så otroligt hemskt. Det går knappt att förstå. Jag har ju pratat med en del folk som har förlorat sina barn. Och jag tycker att det har varit väldigt, väldigt tufft. Men att då gå runt där och se det, det måste vara tufft.
Ja. Nej, det var ju också det att det var inte bara barn som dog av kriget, våldet i kriget, utan helt enkelt svält och umbärande. Och ännu värre, det som jag kände att jag kunde göra någonting åt själv så småningom, det var bristen på rent vatten.
Mm.
Det var så många som dog av diarréer och dysenteri och uttorkning på grund av brist på rent vatten. Så att det var för mig, jag lovade mig själv när jag såg ett barn dö i dysenteri eller uttorkning, jag kommer inte ihåg. Men jag såg ögonblicket där barnet dog. Och då sa jag till mig själv, jag lovar att jag hela mitt liv ska vara engagerad i vattenfrågan. Och jag har drivit den på både i FN och i frivilligsamhället, i civilsamhället. Och jag skapade en organisation i Sverige som heter Water Aid, som har gått från klarhet till klarhet och gör stora insatser nu, till exempel i Bangladesh och i Mali och Etiopien. Och vattenfrågan har aldrig släppt. Nu har jag inga uppdrag kvar. Det finns ett kapitel i min bok som heter Pensionärslivet som aldrig blev av. Ja.
Exakt.
Ja, men nu är det. Men det jag har kvar är ett uppdrag på Water Aid som jag ska ha så länge jag överhuvudtaget kan fungera. Det var ett skäl där. Alltså, både krig och svält och vattenfrågan gjorde att jag fick ett engagemang som jag sen översatte rätt mycket till någon slags vrede som kanske snarare man ska uttrycka i form av handlingskraft och energi som jag fick från det.
Jag skulle vilja ta ett citat som du har sagt också, som jag vet betyder mycket för dig. Men, och det lyder att det är först när han började vara personlig, han började erövra världen. Skulle du kunna förklara vad det här citatet har betytt för dig?
Jo, jag har ju ibland fått analysera varför man lyckas eller misslyckas i förhandling. Vi talade om det i vårt förra samtal, Alex. Och jag gav då 4 skäl till varför jag lyckas eller misslyckas i förhandlingar. Och det är ordets betydelse, det har vi delvis varit inne på nu, från Sudan. Det andra är tidpunkten man väljer. Det tredje är kulturförståelsen som man måste ha och visa respekt för. Och det sista och senaste, sista och avslutande är vikten av personlighet och din egen personlighet och din personliga relationer. Och där finns då denna faktor, nämligen att våga vara personlig. Jag läste det i en bok någon gång som förklaring till varför en ung man blivit framgångsrik. I Stockholm faktiskt, jag tror det var Eivind Jonsson som skrev den romanen. Och då stod det på en rad någonting som etsade sig fast på min ögonhinna, hornhinna. Nämligen, det var först när han vågade vara personlig som han började erövra världen.
Mm.
Det vill säga, vikten av att visa vem du är, visa vilka värderingar du drivs av, våga vara personlig, lämna ut lite grann av din egen värderingsskala och stå för den. Och på därmed väcka också personlig känsla hos den andra parten. Och det går lite som emot den här lite kyliga bilden av diplomati och diplomater, att inte våga vara personlig. Men jag har hela mitt liv sett det som viktigt att också ta det där extra steget och göra någonting som är lite oväntat. Gorbachev-mötet var ju det, ett av de roligaste exemplen.
Där menar du den med kyrkorna?
Ja.
Kan du inte dra den storyn också? Den tycker jag är fantastisk. Jag älskar den.
Jo, det var, vi förhandlade då avgränsningen i Östersjön mellan Sverige och Sovjetunionen på den tiden. Och det var en förhandling som hade pågått i många, många år. Vi kom ingen vart. Men till slut så satt vi i Moskva. Ryssarna fortsatte att insistera på att man skulle räkna avgränsningen från fastlandet till Sverige. Du säger från landsort, Grisslehamn, Stockholms skärgård och så utåt. Och jag kommer så väl ihåg att Olof Palme var så arg för det. För då skulle hans sommarställe i stort sett kapas av rysk vatten på båda sidor. Men då fick jag ett teatraliskt utbrott i det var i Stockholm tror jag. För jag sa då till dem, nu får ni sluta med det här. Tror ni att Gotland är en klippö som ligger där ute ensam? Nej, det är en ö med 50 000 invånare, en landshövding och en mur kring sin stad Visby som är på UNESCOs världsarvslista. Och dessutom kan jag tala om för er ogudaktiga sovjeter att det finns 92 kyrkor på den här ön. De blev lite chockade av det här utbrottet. Men det var ju lite grann, inte på ett skämt, men det var för att liksom visa det absurda i deras resonemang. Och de antecknade detta. Vi fick avtalet. Till och med gotlänningarna var helt nöjda med detta. Alla i politiska livet var också nöjda. Så det var en stor framgång för Sverige. Och så träffade jag 6 år senare Gorbachev i Göteborg. Han var inbjuden då, han hade tyvärr avsatts som president. Jag beklagade i högsta grad för jag tror Gorbachev hade blivit en annan ledare av en annan karaktär när vi senare fick se. Hur som helst, han hade avsatts och han åkte på uppdrag runt om i Europa. Fick 200 000 för sitt föredrag i Göteborg. Jag fick en chokladask med torr choklad. Men det jag fick var att sitta mellan honom, Gorbachev, och Raisa, hans underbara hustru.
Mm.
Och prata om Ryssland och vad som hade hänt. Och då frågade jag honom lite nyfiken som jag var. Vad som låg bakom att göra upp om avgränsningen med Sverige. Och jag erkände att det hade blivit ett bra avtal för Sverige. Ja, jag vet det, sa han. Jag kände på mig att kalla kriget skulle ta slut. Jag ville det. Jag hade varit i Kanada och sett hur en demokrati fungerar. Och jag tyckte framförallt att vi ville ha goda relationer med de neutrala länderna i Nordeuropa, Finland och Sverige. Och eftersom vi hade det där avtalet och det drogs för mig personligen i Kreml, så fick jag en chans då att skicka en signal om vilken riktning jag ville gå när det gäller samarbete med Europa. Det demokratiska Europa. Jaha, det var intressant. Det var något särskilt ni kommer ihåg från föredragningen. Ja, det kommer jag verkligen ihåg. Det var något alldeles speciellt. Det var ju så oerhört många kyrkor på ön. Då kom jag att tänka på det här citatet som du frågade om, nämligen att våga vara personlig. Jag hade aldrig gjort det där om inte jag hade läst den där boken där det stod att våga vara personlig. Det var då man började erövra världen.
Det är ju fantastiskt. Vad overkligt det känns det där nu. Att vi bara hade den relationen med den som styrde nutida Ryssland. Sen kollar man hur läget är just nu. Det är ju... Ja. Det är väldigt långt ifrån.
Nej, det är ju nedfryst fullständigt nu. Och det är överhuvudtaget ett problem som jag ser i dagens värld. Det är ju hur diplomatin befinner sig i djup lågkonjunktur. Det är knappt som man kan ha samtal mellan olika parter. amerikanska utrikesministern ställde in ett oerhört viktigt besök i Kina. Därför att en kinesisk ballong hade funnit vägen över USA. Det visade sig vara en ganska oskyldig form av ballong. Men hur som helst så ställde man in då. Och det tog lång tid innan den här dialogen sattes igång. Det var till och med mer av dialog under kalla kriget, vill jag hävda. Då visste man vad man hade varann. I Europa hade vi avtal om att varje manöver skulle man ha observatörer på, både i öst och väst. Man hade telefonnummer till alla nyckelpersoner om det skulle vara någon risk för missuppfattning eller olyckshändelse. Idag lever vi i en situation där dialog anses vara ett pris man ska ha. Jag tycker att dialog och samtal, det är ju diplomatins verktyg, ordet som man måste använda. Och det är trist att nu det är så nedkylt fullständigt mellan stormakterna och även mellan oss olika europeiska stater och viktiga andra stater. Det är klart att Ukraina-kriget är så fruktansvärt och så farligt att vår dialog med Ryssland naturligen är väldigt dålig. Däremot tycker jag faktiskt att man ska upprätthålla kontakter med Kina och andra aktörer för att de är viktiga aktörer i världen och stå för sina åsikter inklusive mänskliga rättigheter.
Och om vi skulle börja på den grejen då, för det är väldigt intressant att höra på du som har jobbat med det här under alla åren och se dina tankar på konflikter och situationer som är idag. Och så som faktiskt knappt fanns på den nivån i alla fall när du och jag pratade senast. Men vad är din tanke och vad tror du om utvecklingen i Ukraina och vilka olika scenarier finns det?
Ja, måste gå tillbaka till 17 december 2021. Då blev jag orolig, riktigt allvarligt orolig, därför att utrikesminister Lavrov i Ryssland gick ut med ett uttalande om att NATO-utvidgningen nu inte var någonting som Ryssland accepterade. Han talade i termer praktiskt taget utav en rysk intressesfär som bestod av det gamla Sovjetunionen och även aspirerande NATO-stater. Eller de som aspirerade på att komma in i NATO. Då medlade han naturligtvis i första hand Ukraina. Men han menade också, det framgick tydligt av det här uttalandet, Sverige och Finland. De som i Västeuropa i övrigt kanske hade detta intresse. Det har ju diskuterats länge i politiska debatten i Sverige och Finland. Då kände jag på mig att Ryssland ville etablera en ny intressesfär där till och med Sverige och Finland skulle begränsas i sin handlingsfrihet. Och handlingsfrihet är för mig oerhört viktigt att bevara i ett land som ska ha full självständighet. Och sen kom övningarna och jag trodde faktiskt inte att ryssarna skulle vara så dumma att de skulle gå in i Ukraina. Jag har ju sett krig, alldeles mycket av krig. Jag har nästan aldrig sett något krig där någon blir vinnare efter ett krig. Jag har bara fått se resterna av kriget i form av förstörelse och död och brist på försoning och bitterhet och dålig ekonomisk utveckling. Allt som är negativt. Och jag tror inte ryssarna skulle vara så dåraktiga att de skulle ta det steget. Men det gjorde de. Och här sitter vi nu nästan precis två år senare. Och ser konsekvenserna i denna förödelse, i denna relation som är förstörd mellan Ukraina och Ryssland för lång tid. En direkt konfrontation mellan inte bara Ukraina och Ryssland utan också allt mer NATOs engagemang. Och risken för en eskalering, en upptrappning av kriget. Det har ju gått i den riktningen hela vägen nu. Det är tal om flygplan, attackflygplan och det är vapenutveckling som innebär att kriget ingalunda kan begränsas till Ukraina. Det är ju redan, omfattar ju redan ryskt territorium. Så det har blivit allt farligare. Nu är det på marken en situation som tror jag överraskade Ukrainas regering. De var mycket framgångsrika och mycket tappra vill jag säga under början av konflikten och klarade ju militärt det här på ett fantastiskt sätt. överhuvudtaget är imponerad av Ukrainas folks motståndskraft och sin tåga, sitt mod. Men de har ju nu kört fast vid de områden som ryssarna faktiskt, och det har vi glömt, ockuperat under snart 10 år i sydöstra delen av Ukraina. Och där handlar ju framgång nu om kanske att vinna och kanske 10 meter eller 100 meter mark. Inte som tidigare när de kastade ur ryssarna från Kievområdet och norröver och andra delar. Utan det är ju små steg framåt. Och det är ett fastlåst läge. Och vad som kommer hända nu kommer sannolikt att avgöras på slagfältet. Och där är den stora frågan. Det är ord som är viktigast, Alex. Det är ordet uthållighet. Har ryssarna uthållighet att stanna där? Sannolikt. De har sedan andra världskriget haft tradition att offra hur mycket som helst på ett sätt som förvånat många i västvärlden. Kommer Ukraina ha uthållighet? Ja, om de får ammunition och medel, militär utrustning att kämpa. Även om de har enorma förluster, liksom naturligtvis ännu mer ryssarna. Och sen är frågan, har vi i Europa uthållighet och har USA uthållighet? Det är de stora frågorna. I Europa tycker jag att både EU och NATO har varit väldigt positiva erfarenheter. Erfarenheten i arbetet i NATO och EU har varit en, tycker jag, källa till uppmuntrande för att det har varit ett starkt stöd för ett demokratiskt stat som vill kämpa för sitt oberoende. Och det är bara några få länder i EU och NATO som visar tveksamhet, tyvärr. Men majoriteten visar ju, tycker jag, starkt engagemang, och nu bara dessa dagar pågår ju diskussioner om ytterligare långsiktigt stöd till Ukraina. Både politiskt, militärt och ekonomiskt. En stor fråga är om USA har denna uthållighet. Jag har ju själv upplevt Donald Trump, både innan han blev president och under hans kampanj, till och med träffat honom och sett honom i opposition, även om han själv inte accepterar att det är opposition, utan att han har rätt till presidentämbetet. Och jag ser också risken och möjligheten, som inte alls ska negligeras, att han återkommer till makten. Och då ställs, tror jag, Ukraina och NATO inför en stor kris, risk att det är en stor kris. Därför att han har sagt utåt att han vill inte fortsätta stödet till Ukraina. Och det, med tanke på vad det betyder för NATOs sammanhållning, är ju blivit slag mot NATO. Nu tror jag övriga NATO-länder försöker förbereda sig för detta på olika sätt. Men det är ändå en stor sak om det största och viktigaste landet i NATO väljer att svika Ukraina. Och det skulle ju sannolikt bli en triumf för Putin. Så jag tror nog att det som ligger framför oss är antingen en militär utveckling som leder till att man får dra slutsatser om vad nästa steg ska bli. Eller att det blir en politisk förändring i USA som blir av den karaktären att NATO står inför en stor kris och Europa står inför en stor utmaning, nämligen att stärka sitt försvar, stärka sitt stöd för Ukraina på ett sätt som Europa inte varit vana vid att göra. Vi har varit så beroende av USA ända sedan andra världskriget. Så det kan bli en historisk situation vi står inför, kanske om bara 8-9 månader.
Det är helt sjukt.
Och jag tror vi ska förbereda oss för detta. Sen hade det varit önskvärt om det skulle kunna bli ett omtänkande i Kreml. Men där har jag mycket små förhoppningar. Det fatala, det är en av de svagaste delarna i diktaturens väsen. Det är ju att man inte ifrågasätter sin ledare. Jag har ju sett det där, rest och talat med Saddam Hussein och Gaddafi och sådär. Det är ju bara ja-sägare omkring dem hela tiden. Och Putin går in i Ukraina trots att alla skickliga politiska bedömare och militära bedömare antagligen tyckte det var vansinnigt att ta på sig ett krig mot ett broderland som var faktiskt ett mycket välrustat land och skickliga militärer och soldater. Att göra det var vansinnigt. Det visar ju diktaturens väsen, men det innebär då att jag har inga större förhoppningar om att det blir någon politisk förändring i Kreml och Ryssland. Men den negativa förändringen kan komma från utvecklingen i USA. Och det kommer att ställa ett strålkastarljus på Europa. Kommer vi då att visa ledarskap och se att vi måste ta ett ansvar för ett land på vår egen kontinent som är hotat? Det blir en stor uppgift. Kanske något vi kommer att diskutera, som sagt, inom kort.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och om du och jag skulle sitta här om 2 år, om du skulle få betta på någonting, vilken väg är det? Du och jag antagligen skulle prata om 2 år.
Ja, alltså jag kan inte skilja på vad jag hoppas och vad jag tror på. Jag måste hoppas och tro på att Ukraina är en självständig demokratisk stat. Och jag hoppas också att de har återfått sitt territorium. Men det är inte lätt.
Nej, jag har hört folk prata om det där också. Så här, att då att Ryssland skulle gå tillbaka och backa på det och att Putin sitter och gör det, det känns också svårt.
Nej, men det är, folkrättsligt måste man ha den grunduppfattningen. Därför att om det lönar sig med militär aggression, ja, då, i Ukraina, ja, då kan det löna sig på andra ställen, till och med i Europa.
Men nu i efterhand...
Att, man får inte tappa den... Den folkrättsliga uppfattningen är så viktig för hur vi ska leva överhuvudtaget framöver. Å andra sidan så är det självklart så att det kräver ju en både politisk och militär utveckling av ganska sensationell art.
Men nu i efterhand, folk sa att det är helt idiotiskt att gå på Ukraina. Men nu i efterhand, har det varit så idiotiskt för Putin? Har det varit så dåligt för honom? Deras ekonomi är väl fortsatt stark och de har väl starkare samarbete med Kina. De har ju visat sig som en supermakt.
Alltså, om du jämför med om de inte skulle gått in, vilket läge Ryssland skulle befinna sig i. De skulle vara en trovärdig internationell aktör. De skulle ha satt Ukraina under press. Vi skulle ha haft en diplomatisk process kring detta. De hade varit i en helt annan situation. De har kämpat sig tillbaka i FN. Men de hade ju ändå fått 140 röster emot sig. Både när det gäller annekteringen av både när det gäller aggressionen mot Ukraina och när det gäller annekteringen av delar av Ukraina. Så att de har en uppförsbacke utan like diplomatiskt. Och dessutom det här våldet som de använder, folkkrigsförbrytelser som har begåtts på ett sätt som är helt fruktansvärt, behöver vi inte gå in på. Och det är våld som också tyvärr också du ser inne i landet. Jag kan inte låta bli att nämna hur upprörd jag var när jag såg de här personer som eventuellt var inblandade i det fruktansvärda terrordådet. Hur en av dem hade fått örat avskuret och hur en annan hade torterats. Och de kom halvdöda in på i rättegångslokalen för att visa inför folket att brutalitet och våld är accepterat. Det är överhuvudtaget något som går djupare hos mig nu. Det är hur folkrättsbrott och krigsförbrytelser pågår omkring oss i en omfattning som jag inte trodde var möjligt. Jag har hela tiden känt och trott att efter kalla kriget särskilt vi skulle gå i en utveckling mot mer demokrati, mer respekt av mänskliga rättigheter, mer avståndstagande från folkrättsbrott. Men om vi nu tittar på Gaza till exempel så är det ju fruktansvärt med Hamas attack 7 oktober och gisslantagande, folkrättsbrott, men också oproportionerligt våld och bojkott och belägring av befolkningen som lett till nästan svältförhållande just nu. Och attacker mot både FN-personal och av journalister för övrigt från Israels sida, som också är folkrättsbrott. Så att jag ser överhuvudtaget nu, det var därför jag ville vara i början lite pessimistisk, det är att jag känner att vi måste på något sätt få någon slags mobilisering av goda krafter i dagens värld. Få tillbaka tron på fredlig lösning, få tillbaka tron på mänskliga rättigheter och folkrätten. Om vi går den här vägen nu så hamnar vi mer och mer nu i djungelns lag. Och det måste vi stoppa.
Och du har ju hela ditt liv jobbat med olika typer av scenarier, olika typer av risker. Hur ser du på tredje världskrig?
Ja, det finns ju en risk som ligger i förlängningen av ökad upptrappning av kriget i Ukraina. Där är ju en risk för en direkt konfrontation mellan NATO och Ryssland.
USA gick ut med för, jag tror att det var 2 veckor sedan bara. Ja, då gick de ut med att om 3 år så med stor sannolikhet så kommer en tredje världskrig ske.
Ja, jag tror inte man kan göra den typen av prognos, men det är väl bra att peka på att automatisk upptrappning leder till en allt farligare situation. Och det är ju ingen slump att vi hör Putin tala i vaga termer, eller ibland mindre vaga termer, om användning av kärnvapen. Och om man vänjer sig vid att det skulle kunna vara möjligt, då har vi en ny värld. Därför att för mig är kärnvapen ett otänkbart vapen. Det fungerar bara om det inte ska användas. Det kan bara fungera som avskräckning. Användning av kärnvapen är ett totalt, pyramidalt, historiskt misslyckande som bara leder till katastrof och total förstörelse. Och därför kan det bara användas som skräckexempel på vad som kan hända och vi måste stoppa innan man kommer till den nivån. Och därför får man inte tala om det i allt för lättsinniga termer som ryssarna gör. Men det är klart att nu är vi redan inne i en fas där attacker sker på ryskt territorium och där det allt mer blir fråga om ytterligare vapen som kan användas också i övre territoriegränserna, inte bara i Ukraina. Och de vapnen kan bara komma från NATO. Så vi ska vara medvetna om att det finns en sådan gräns som kräver hantering. Och där jag säger att det var till och med i vissa avseenden bättre under kalla kriget. Och vi hade mekanismer där man skickade varningssignaler om att man närmade sig vissa farliga gränser. Jag vet faktiskt inte om de är lika effektiva idag. Men det måste de vara. Och det är ju det som känns så historiskt onödigt att vi har hamnat i denna situation. Efter andra världskriget vi byggde upp EU och NATO. Vi byggde upp samarbete över gränserna. Muren föll 1989. Hela mitt liv, diplomatiskt yrkesmässigt, har ju varit en förbättring av förhållanden. Både när det gäller levnadsstandard men också demokrati och samarbete mellan stater. Jag har hela tiden ägnat mig åt internationellt samarbete. Och idag känns det som hela det här bygget nu är underminerat, håller på att undermineras. Och därför måste vi på något sätt väcka till liv sådana här grundtankar om att det är fullständigt idioti att ägna sig åt krigföring. Man måste hitta lösningar, sluta de här krigen och börja en försoning och sen starta på nytt.
Men det är väl det här du också är inne och pratar om nu, att på den tiden som du höll på väldigt mycket också fanns det ganska starka, bra demokratier. Sen så har ju du pratat med mycket diktaturer också. Men nu så känns det ju mer att diktaturerna börjar sakta men säkert ta över. Och en demokrati, det är inget man kan ta för givet längre. Fast det kunde man ju göra förr i tiden mycket lättare.
Helt rätt. Och det är ju nytt. Det är nytt och obehagligt nytt. Vissa studier visar ju att länder och människor som lever i den klassiska rena formen, om jag får säga så, av demokrati kanske bara utgör 12-14% av världens befolkning. Resten av världens befolkning lever under auktoritära eller till och med totalitära förhållanden. Titta på Ryssland, titta på Kina. Och vi ser militärkupp efter militärkupp i Afrika just nu. Så demokratin befinner sig i en uppförsbacke. Och det som skakat mig mest under de här gångna 7-8 åren har ju varit att till och med i USA demokratin har varit så under så stark press. Jag gick i skola i Amerika och har tjänstgjort i Washington 2 gånger, i New York 2 gånger. Och hela tiden sett USA som en stadig, trofast del av det demokratiska samhället och världen. De är där fortfarande, men det är ju ingen tvekan om att demokratin var under påfrestning under Trumps period och kommer att vara under hans nästa period om han skulle bli vald. Det såg man ju på hans sätt att betvivla valresultatet och uppmuntra till det här upproret som man uppenbarligen har del i, som ägde rum 6 januari 2021. Och hans signaler om att använda hårda metoder mot sina motståndare och hans naturliga indelning av människor i vi och dem. Jag glömmer aldrig en situation där han fick en fråga från en handikappad journalist som hade rörelseproblem, hur han härmade den här journalisten inför all publik, hånade honom. Det är en sån där liten bild som bara för mig avslöjar människans karaktär. Och han visade liknande i förhållande till både kvinnor och olika minoriteter i USA.
Obehagligt.
Och den att detta ska hända i USA, och samtidigt också vi ser att vi ska inte tro att vi i Europa är immuna mot liknande tendenser. Det finns liknande rörelser på gång där man lätt identifierar en grupp. Man demoniserar en grupp och pekar på dem som anledningen till de problem vi har. Det kan vara en invandrargrupp, det kan vara en annan minoritet. Och därmed har man slirat på någonting som för mig är heligt i både politiken och i min värderingsgrund, nämligen allas lika värde. När man börjar ge sig ut på det, att markera olika värden för olika personer, så är du ute på ett sluttande plan. Och där befinner sig Trump redan. Och vissa av de rörelser som är på gång i Europa. Och jag tycker till exempel att vårt blivande Europaval nu i juni blir mycket, mycket viktigt. Därför att många av de krafter som nu är i arbete i Europa vill försvaga det europeiska samarbetet, vill begränsa vissa aspekter på demokratin och vill gärna demonisera inte minst invandring. Det finns problem i högsta grad med migrationsfrågorna. Jag är den första att se det och erkänna det. Sprängningar och skjutningar, fruktansvärt. Men man får inte heller fastna i en situation där en hel befolkningsgrupp känner att de riskerar att bli en andra klassens medborgare. Mm. Och där måste vi hitta en balans som bevarar demokratins grundvärdering.
i det fallet att Donald Trump är president, som det är en relativt stor sannolikhet att han nu också kan bli, och han antingen försvagar NATO kraftigt eller går ur NATO. Hur skulle det här påverka Sverige och Sveriges säkerhet?
Jag tror att allt fler krafter både i USA och utanför USA anser det så viktigt att USA inte lämnar detta samarbete. Att de faktiskt tar vissa åtgärder som ska förhindra det. Det som inte är känt så mycket som det borde vara, det är att amerikanska senaten ska godkänna om USA ska lämna NATO. Och jag tror faktiskt inte vi kommer, hur den slutar med valet i november, att få en senat som går med på att lämna NATO. Det finns för hela det demokratiska partiet som kommer att gå emot detta, men också delar fortfarande av det republikanska partiet. Även om det republikanska partiet tyvärr har börjat bli som en kult kring Donald Trump. En kultledare betvivlar man inte. Det är därför det är så lite opposition från det republikanska partiet mot det ganska skräckenjagande programmet som Trump står för. Så att senaten har nu beslutat att ett NATO-medlemskap ska bestämmas av amerikanska senaten. Igår eller häromdagen så kom NATOs generalsekreterare fram med ett förslag om stöd till Ukraina, där man ska ha en beslutsmekanism som snarare flyttas till NATO än från USA om stödet till Ukraina. Hittills har det varit en USA-ledd process. Och nu flyttar den kanske över successivt. Jag vet inte hur det slutar, men det är bara ett tecken i tiden att man vill ha det så. Om han ändå gör så att han stoppar stödet till Ukraina, ja, då har vi en kris för NATO. Det ska vi inte förneka. Och då måste vi ställa oss frågan vilka konsekvenser vi måste dra som europeer. Och jag kan inte komma fram till annat än att Europa då måste göra mer. Stärka det europeiska samarbetet, både inom EU och NATO. Stärka den europeiska grenen. Visa att vi 550 miljoner människor, välutbildade och lever i demokratier, att vi har kraften att fortsätta att bli en geopolitisk aktör. Om Europa nu skulle försvagas, så många av de krafter som nu ger sig in i Europavalet som betvivlar EUs värde, om Europa skulle försvagas, då blir också demokratierna försvagade.
I
världen så gäller det nu att demokratierna har en förkämpe som respekteras och sen respekterar sig själv. Och det måste Europa göra. Och det innebär att, som sagt, vi måste ge Europa, både EU och NATO, mer muskler. Och visa att vi kan vara en egen geopolitisk aktör. Vi har tyvärr vant oss allt för mycket vid att vi har, och det ska vi glädja oss över och vara tacksamma över, att USA har spelat den roll de har spelat. Men om de inte vill spela den rollen i en central fråga som handlar om inte bara om folkrätt, inte bara om att undgå folkrättsförbrytelser, utan det handlar om demokratin. Det är en demokratisk stat som har angripits av en totalitär stat. Om inte Europa då ställer upp för detta, då har ju vi också faktiskt försvagat demokratin, vill jag hävda. Så att det är vi står inför detta år, ett år då vi bör på något sätt tänka oss in i värsta fallscenarios, hoppas att det snarast blir bästa fall, men vi måste vara beredda på det.
Men vad är det värsta fallet då? Berätta det värsta scenariot, som du säger.
Jag måste fråga mig till slut om hopp.
Jag frågar dig också.
Om du frågar mig om hopp senare.
Jag vill inte
sluta på det här.
Vi har tid kvar.
Nej, men Ukraina måste bevara sin självständighet. Och Ukraina måste fortsätta som demokratisk stat. Ukraina skulle jag oerhört gärna vilja se i EU, för övrigt, att vi ska vara tydliga på det. Och sen ska de själva få välja sin säkerhetspolitiska lösning. Om det inte skulle ske, ja, det är ett värsta fallscenario. Och det är ett värsta fallscenario som rör oss också. Fråga de baltiska staterna, fråga Polen, fråga Finland. Och vi bör fråga oss själva. Så att sen finns det ett värsta fallscenario i Gaza-krisen som vi inte har talat om än så länge. Men där är det ju en stor risk för att Gaza-Israel-krisen kan övergå i en Västbank-kris väldigt snart. Det kokar på Västbanken. Och för det andra kan det bli en kris mellan Libanon, Hezbollah och Iran. Och för det tredje kan det bli en kris kring Röda havet och Suezkanalen. Och för det fjärde kan det, och det är värsta fallscenariot verkligen, Alexander. Det kan bli en kris mellan Iran och Israel. Och kanske då därmed också Iran och USA. Så att det finns två stora härdar nu som riskerar att leda till ännu större konflikt. Ukraina och Mellanöstern.
Förstår. För att då blir det, och Iran har ju också kärnvapen och styrda...
Nej, det har de inte. Nej, Iran har inte kärnvapen. Nej, Israel fruktar att de ska skaffa kärnvapen. Men de har inte kärnvapen.
Mm-hmm. Men Israel
däremot
har kärnvapen?
Israel har kärnvapen.
Okay.
Så att där har du också någonting att tänka på om du vill leta efter värsta fallscenario.
Det finns, ja. Nej, jag fattar. Det är två fronter som man behöver styra upp och som man fruktar. Och det är USA, det är Iran, Israel... Iran, USA och sen är det Ryssland, Europa, Ryssland, USA.
NATO. Ryssland, NATO.
Ryssland, NATO. Ryssland, NATO, ja.
Och sen för att nu lägga lök på laxen här så tillkommer den existentiella krisen med klimatfrågan. Klimatfrågan som vi aldrig får glömma.
Som så vi nästan nu det... har glömt bort lite grann jämfört ja, med precis, för att det har dykt upp så många, ja. Så många ja. Kortsiktiga saker som har skett.
Ja, och det får vi aldrig göra för att den är just existentiell. Och det som också vi ska komma ihåg och vara ganska stolta över det är att faktiskt EU, Europeiska unionen, har varit drivande i klimatfrågor. Det har betytt väldigt mycket för internationell medvetenhet om klimat- och miljöfrågorna. Det är EUs engagemang. Och det är också nu ifrågasatt från de grupper som nu ger sig in i det här valet och vill försvaga EU.
Vi går in i Gaza nu som chockerade världen också när det kommer höstas. Varför står vi still där? Där känns det som att det är väldigt mycket diplomati bakom allting. Och vad är det som gör att inte omvärlden kan göra mera? Att vi har det här extremt stora koncentrationslägret där tiotusentals människor har dött och dör varje dag. Varför har inte EU kunnat göra mer? Varför inte USA? Varför? Och dina tankar kring diplomatin? Svårigheterna?
Ja, där finns ju en sorglig brist på diplomati. Det var under lång tid fullständigt orealistiskt att överhuvudtaget tala om en tvåstatslösning. Det var ingen som tog det på allvar. Amerikanerna började utveckla en ny politik som skulle leda till att Israel normaliserade sina relationer med Saudiarabien och Gulfstaterna. Och Palestinafrågan hamnade allt mer i bakvatten. Men om man ska se grunderna för den här situationen så är det klart att den olösta Palestinafrågan ligger ju där hela tiden. Den är ju den som lett till denna enorma spänning både i Gaza och Västbanken. Och som lett till en så enorm stor fientlighet i denna region mellan Israel och sina grannstater. Och stora delar av andra tredje världen också för övrigt, Afrika, Asien, Latinamerika. Men sen så finns ju en annan startpunkt man kan ta, nämligen den senaste fasen. Och då är det ju 7 oktober som är första steget där det ju har fruktansvärt med den här bestialiska attacken som Hamas gjorde. Och som var helt folkrättsstridig med den fruktansvärda förbrytelser mot mänskliga rättigheter och annat. Förutom det absolut flagranta folkrättsbrottet att ta gisslan. 240 personer, nu är det väl 140 kvar. Och det låg ju till grund för förståelse för stor del av världen, inklusive inte minst USA, att förstå Israels rätt till självförsvar. Det är inte bara moraliskt utan det är också politiskt förståeligt. Det finns till och med en artikel i FN-stadgan, artikel 51, som ger rätten till självförsvar. Och den ansåg de flesta länder var helt giltig, vilket ledde till förståelse för den första reaktionen från Israel. Men väldigt få i omvärlden hade räknat med att denna reaktion skulle bli så enormt omfattande och så enormt brutal som den blivit. 32 000 döda, eller åtminstone minst 30 000, och 12 13 000 barn och så vidare. Och 10 000 fick jag reda på nyligen bara, som antagligen ligger under rasmassorna. Mm. Och en stor del av alla byggnader förstörda. Och svält som nu hotar. Och en belägring som liknar en medeltida belägring. En bojkott som leder till att det varken finns vatten eller el eller smärtstillande på operationer. Så den situationen har nu lett till en kantring i världsopinionen. Som Israel måste vara medvetna om. Men de verkar inte under Netanyahus ledning bry sig så mycket om det. Men det är ju ingen tvekan om att många Israelvänner, och jag räknar mig till dem, känner att Israel blir allt mer isolerat. De har ju under den här tiden attackerat eller verkat så att nästan 200 biståndsarbetare har dött i sina uppdrag. Många av dem är familjer. UNRWA-personalen som är lokalt anställd. Men också journalister, upp mot 100 journalister eller mer, har dött. Så att det har varit ett dödande som har nått en sån omfattning att det inte kan omfattas längre av rätten till självförsvar. Och därom är de flesta jurister eniga, och det utreds nu både i internationella domstolen och internationella brottmålsdomstolen. Graden av folkrättsbrott som det här är frågan om. Jag hoppas nu att det blir ett eldupphör som leder till att man kan ge all den hjälp som behövs. Sen återstår ett enormt arbete för att bygga upp Gaza igen. Hur det ska betalas och ordnas, det är ju en gigantisk uppgift. Men ännu viktigare är den politiska frågan. Vem ska styra i Gaza? Och där vill ju Netanyahu att det ska vara israelisk återockupation. Vilket inte kommer att accepteras av omvärlden, skulle jag tro. Och då är frågan, kan Fatah, den organisation som PLO som leder verksamheten i Västbanken, ta över för hela? Men har de den ställningen och respekten inom palestinierna att ta över den rollen? Ja, det vet jag inte heller. Och sen kommer frågan upp som vi började med när vi skulle analysera Palestina-frågan. Det är huruvida man kan återuppväcka frågan om tvåstatslösning. Än så länge så är det israeliska folket inte berett på det. Såret och traumat från 7 oktober är så djupt att de vill inte se tanken i öga, vitögat, att Palestina skulle ha rätt till en egen stat. Men någon gång måste den frågan komma upp, och den går tillbaka ända till 1947. Det var en svensk som hette Emil Sandström som var med och ritade upp tvåstatsplanen 1947. Greve Folke Bernroth dog i sitt medlarförsök mellan palestinier och israeler. Han blev mördad av israeliska extremister. Frågan har levt alla dessa år. De var nära en lösning när Rabin var premiärminister 1994-95. Han blev mördad. Clinton gjorde ett försök 99-2000. Misslyckades. Vi har varit nära flera gånger, men det verkar vara en evig fråga som ligger där. Och jag själv har under min tid i FN och som svensk utrikesminister varit med åtminstone 3 gånger då det varit ett krig som berört Gaza eller Västbanken eller Libanon. Och där Israel varit engagerad. Vi kan bara inte tänka oss framtiden att det här kriget som vi nu har sett sedan 2 år tillbaka, sedan 7 oktober förra året, att det ska bryta ut med viss regelbundighet, denna typ av våld. Inte bara för människor som dör, utan faktiskt också för faran för hela regionen och världen. Mm. Så att jag tror faktiskt paradoxalt nog att Palestina-frågan kommer att tvinga sig på parterna och att säkerhetsrådet i FN någon gång måste samla sig kring att genomföra de internationella beslut som de redan tidigare har fattat.
Mm. Jag tänkte på det där när jag hörde om att de här personerna som försökte att medla och försöka lösa en sån här situation till och med mördas. Och du som har varit i hetluften på, du har varit med och medlat 6 olika krig och även som sagt jobbat, varit närmast Olof Palme och han blev ju själv mördad. Har du själv upplevt de hoten mot dig?
Ja, det har jag faktiskt. Jag har ju haft, jag kan inte gå in på det i detalj naturligtvis, men jag har varit under hot som lett till särskilda åtgärder både i Sverige och i New York. Och jag kan väl inte förneka, jag skriver om det i boken till och med, att när jag hade det svåraste ögonblicket med Saddam Hussein i Irak och la fram förslag som handlade om grundprincipen att respektera de internationellt erkända gränserna förresten, apropå Ukraina, så kom jag än idag ihåg de mörknande ögonen hos Saddam Hussein och hur en slags konstig tystnad lades över rummet och hur hans medarbetare bleknade när jag insisterade på att en fredlig lösning förutsatte respekt för internationellt erkända gränser. Mötet avslutades ganska abrupt på en konstig ton. Och när jag gick till mitt hotellrum kände jag på mig att nu blev det allvar. Och det knastrade i väggarna omkring mig i hotellrummet. Avlyssningsapparaterna sattes in för att höra vilka samtal jag hade.
Var det så på riktigt?
Ja. Det är min gissning, för det var så uppenbart att de ville skrämma mig. Och då kallade jag in den svenska förstesekreteraren på ambassaden, Torkel Stjärnlöf hette han. Och jag gav honom ett brev till min hustru, som var ett avskedsbrev.
Är det sant?
Han undrade varför jag skickade det, för han trodde jag skulle återvända till New York följande vecka. Men så är det möjligt att jag stannar kvar och medlar här skytteldiplomati mellan Iran och Irak. Så att det är lika bra att du skickar det med svenska ambassadens kurir till Stockholm. Och så får de skicka det till New York. Så jag fick, Kerstin, min fru, fick det där brevet. Och då var jag hemma i New York. Så att det var ett ögonblick då jag verkligen kände att den här risken, den får man ta ibland.
Var du rädd?
Ja, det måste jag nog erkänna. Den natten sov jag inte särskilt bra. För jag skulle åka, dessutom skulle jag åka helikopter nästa dag. Och det är ett klassiskt sätt att inte överleva en resa.
Hur de gör då? Har de någon, brukar de ta sprängmedel på den eller om de ska?
Ja, jo, Saddam Hussein tror jag blev av med ett par av sina möjliga potentiella konkurrenter med sprängmedel på någon del av planet. Om de inte sköts ner helt som lika, det vet jag inte.
Ja.
Det här är överhuvudtaget någonting som nu man ska diskutera, som diskuteras kring Dag Hammarskjölds död. Det finns ju ett kapitel i min bok om detta och det utreds fortfarande vad som låg bakom den olyckan, så det kallas, eller kraschen snarare, i Ndola. 17-18 september 61.
Det här tycker jag också är läskigt nu, och det känns som det har funnits då, men det känns som att man läser mer och mer om sådana saker nu också, med ryska och iranska spioner som är inne på svensk mark och man kommer över olika planer och man skrämmer folk på en annan nivå och sådär.
Nej, men det är ju ett ämne som kanske kräver ett annat samtal, men säkerhetspolitik idag är ju någonting som kräver åtgärder på massor av områden. Inte minst psykologisk krigföring, inte minst medvetenhet om manipulation, lögnen och hur AI kan komma att användas. Cybersäkerhet. Jag Jag är själv kapten faktiskt i flottans reserv, så jag har fått klassisk militärutbildning. Men vad vi ska kunna idag för att försvara oss, det är ju moderna villkor, dagens villkor. Och det innebär ju till exempel att vi måste ha en mycket starkare satsning på infrastruktur. Ett säkrare elsystem, ett säkrare vägsystem, säkrare järnvägar, inte minst i Sverige. Och en infrastruktur som är så stark att man kan klara en kris. Där har ju Ukraina visat en stor motståndskraft. Men då har jag frågat mig om vi verkligen själva nu inte har blivit rätt bortskämda med att ha allting tillgängligt under fredsvillkor. Och sen som sagt, propagandans informationsutvecklingen med hela den här sektorn sociala media som exploderar i ansiktet på oss, där vi inte längre vet hur, vad som är sanning och vad som är falskt. Apropå Trump också. Där man kan till och med vinna val på lögn.
Ja, det är en helt annan nivå.
Och när man beslås av en lögn så svarar hans taleskvinna på den tiden om att ja, det var kanske inte så välbetänkt, men ni ska komma ihåg att det finns fakta, men det finns också alternativa fakta. Det vill säga, man etablerar en alternativ verklighet till den vanliga verkligheten. Och vad är då riktigt? Vad är rätt? Det blir ett gungfly och det har effekter på demokratin. Mm. Och det står också på spel nu i vår debatt, både i USA och Europa.
En fråga till om Sverige bara. Och det är det någonting med dagens politiker, du får välja dagens regering. Är det någon fråga som du ser att man missar? Är det något som du ser man gör måste väcka upp eller man gör fundamentalt fel på?
Nej, men det, jag vill faktiskt upprepa vad jag just sa. Om civilförsvar, om cybersäkerhet, om informationssamhällets effekt på oss. I krigföring så tycker jag ett uppenbart fenomen som vi måste anpassa oss till och själva utveckla kapacitet på, det är ju drönarskrigföringen. Du följer utvecklingen kring Ukraina och Ryssland nu. Det är ju varje dag som drönare används i krigföringen. Och jag tror inte många av de europeiska staterna har den beredskapen på krigföring. Jag hoppas inte vi kommer till det stadiet. Men jag tror man ska satsa framförallt mycket, mycket, mycket mer på att göra hela det svenska samhället motståndskraftigt. Mm. Och det handlar om infrastruktur. Jag tycker våra järnvägar är i sorgligt skick. Jag tycker posten och annat fungerar dåligt. Jag tycker överhuvudtaget våra myndigheter inte genomför det som vi normalt förväntar oss av samhällsservice från statens sida. Vi har överlämnat för mycket genom privatiseringar och avregleringar till olika intressen. Och vad som då har hänt, det är att vi faktiskt avhänder oss ansvar. Vi vet inte längre var ansvaret ligger för olika problem. Utan folk skyller på varann. Myndigheter skyller på varann. Vi ska ha ett glasklart krav på att grundläggande samhällsfunktioner ska staten ha ett ansvar för. Och ta ansvaret för. Och vara organiserad för att klara. Jag tror vi gjorde misstag på 80-90-talet som lät hela den här vågen gå igenom. Det innebär inte att jag är den största anhängaren utav frihandel och privata sektorns dynamik och dynamism. Den ska finnas för sig, men vi ska också se till att vår samhällsservice fungerar. För att om den inte fungerar, då skapar vi också grund för ett missnöje hos människor över att inte saker och ting fungerar. Vare sig det är elpriser eller järnvägsresor eller posten. Eller vad det nu är. Då säger man, vad då? Jag betalar ju skatt, varför fungerar inte det? Och då är det missnöjespolitiker som kan använda sig av detta till att med enkla lösningar försöka få en förändring till stånd som ingalunda leder till någon förbättring. Så att vi har mycket som står på spel nu. Och jag märker att jag får allt större intresse i hur även Sverige fungerar. Inte bara hur världen fungerar. För att vi måste visa att Sverige är ett land som fungerar väldigt väl och som vi står upp för att bygga upp på det sätt som våra föräldrar och mor- och farföräldrar ville när de skapade det Sverige som vi, i alla fall de flesta av oss, är så stolta över. Och där har vi ett ansvar. Och det innebär till exempel att se till att vi är tillräckligt motståndskraftiga även för kriser.
Nu, det har varit en stor, stor ära att ha med dig. Och en sista fråga då. Hur går dina tankar för din egen framtid? Vad vill du lägga tid på? Är det någonting
Då ska jag passa på, när du ändå gav mig en chans till en extra fråga här, att bara peka på att även om jag har haft en dyster ton här, ett budskap i moll, så vill jag säga det att jag ändå inte i grunden är pessimistisk om vår framtid. Jag tror faktiskt att det finns sådana faktorer för hopp som gör att vi kan se framtiden an med viss tillförsikt. Jag tänker framförallt på den enormt viktiga faktorn som handlar om kvinnors totala frigörelse. Kvinnors och flickors chans, den är inte fullbordad. Vi har kommit en bit på väg i Sverige och Norden, men ingalunda ut i världen. Titta bara på Afghanistan. Men den kraften som finns i kvinnans frigörelse, det är något som både män och kvinnor ska välkomna och arbeta för. Det är en stor hoppfaktor. Det andra faktorn är unga människor. Jag har gått runt till mina barnbarns skolor under de här åren sedan jag kom hem från FN. Och det är en fröjd att träffa unga människor. Adolf Fredrik, 11-åringar. Täby, 15-åringar. Näsby Parkskolan, samma ålder. Och märka då miljöengagemanget, frågor om krig och fred, hopp om framtiden, vilka utbildningsvägar de ska gå, moraliska frågor. Helt rätt. Vi ska arbeta inte bara med unga, utan inte bara arbeta för unga. Vi ska också arbeta med unga. Vi ska försöka engagera människor. Det är de som ska springa med den demokratiska stafettpinnen. Det är de som ska känna att de är med och skapar nästa samhälle. De ska inte sitta och göra krigsspel och sådär, utan de ska vara med och fråga, tala om sin utveckling och miljö och andra frågor som de får ansvar för sen. Och sen tror jag ju på kunskap också. Kunskap. Vi måste jobba för att Sverige är en fortsatt kunskapsnation. Europa är en fortsatt kunskapskontinent. Och sen för det fjärde hoppas jag vid Gud att vi väljer internationellt samarbete. Att vi återställer FN till det det borde vara. Att vi satsar på ett FN och att de medlemsstaterna där tar FN på allvar. Och att alla inser att världens viktigaste ord, avslutningen i min bok, världens viktigaste ord är ordet tillsammans. Det finns inget ord som är så viktigt nu som att vi måste inse att det är bara tillsammans som vi löser problem. Till och med på det personliga planet, skulle jag säga. Men även i det professionella livet. Nästan alla områden som jag har jobbat med är det teamwork, uppdelning av ansvar, glädjen av att se andra aktörer, FN, ja, men det är också regeringar, det är näringsliv, det är civilsamhälle, det är media, det är massa aktörer som ska in. Och det är tillsammans, när man hittar det där budskapet och kan övertyga om att gå den här vägen framåt, som vi kan göra någonting. Och vi måste återställa detta i en värld som nu blivit allt mörkare. Och jag känner verkligen behovet av att mobilisera goda krafter. Mm. Och det hoppas jag att du och ditt program kan bidra.
Stort, stort tack att du kom hit. Superintressant att höra på dina tankar. Och det är ju så otroligt mycket som har hänt bara sedan du och jag pratade senast, 2019. Och ja, det ska bli både spännande och läskigt att se bara vad de kommande 2, 3, 4 åren har att bjuda på.
Vi har ju träffats vart 5:e år. Vi kanske ska ha en dejt om 5 år då.
Igen. Det tycker jag.
Får vi se vad vi har åstadkommit och vad som hänt i världen. Men vi får hoppas på det bästa. Och ja, man får aldrig ge upp. Man får aldrig ge upp heller. Det är ovärdigt att ge upp.
Stort, stort tack att du kom hit. Och jag lägger också länk till din bok här i också. Man vill veta ännu mer.
Ja, vad snett.
Det är verkligen en bok som... Ja, du har hunnit med mycket saker i ditt liv och träffat många inspirerande personer. Det finns väldigt mycket fina lärdomar i den.
Tack för det.
Stort, stort tack, Jan Eliasson.
Tack så mycket, Alex.
Fram Gangspotten with Alexander Proleros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på YouTube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger upp de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort, stort tack igen och ha en fantastisk vecka.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.